Vad har jag i handen? Det är ju uppenbart, men man vill ha lite respons här. Så, en peng, vad är det för värde? 500 tyckte jag någon sa. Det är ju inte, det finns ju mer pengar, men det är ju ändå, man kan göra en hel del av de här pengarna. Det är ganska mycket värde ändå. Men tänk om jag inte skulle inse det värdet i den här 500-gen. Skulle tro att det bara är en vanlig papperslapp. Kanske en servett eller en näsduk. Eller tänk om det skulle vara så illa att jag skulle hålla på och svälta ihjäl. Och skulle ha den här 500-gen i min hand. Men inte skulle fatta att den faktiskt kan lösa mitt problem. Den kan rädda livet på mig. Den kan mätta min hunger. Kan det vara så ibland för dig som är kristen att vi för oss att vi kanske inte alltid inser vilket värde vi har i Jesus, vad vi har i Jesus, vilken vän han är. Att han är den som kan rädda oss, att han är den som kan mätta oss på djupet. För om den sanningen, vem Jesus är och vad vi har i honom, vad han har gjort, om det får sjunka in i oss, så tror jag att det kan förändra mycket i våra liv. Vi kommer ha en predikoserie nu som vi startar, som kommer vara i 3 söndagar, som jag och Björn Holm, som tidigare har varit pastor här och är medlem i församlingen, kommer hålla i. Och vi har valt att ha temat Allt i Kristus. Och det har vi inte kommit på själva, den här rubriken eller temat, utan det har vi tagit från Ivan Hellströms bibelintroduktion som heter Förstår du vad du läser? Och där har han delat upp Kolosserbrevet som vi då kommer att predika över i 3 delar som är följande, som vi också då kommer använda oss av de underrubrikerna. Så idag kommer jag att predika över Allt i Kristus. Det har vi, eller det har ni redan. Allt Kristus, det har ni redan. Från kapitel 1 då. Nästa söndag så kommer Björn predika över kapitel 2. Och rubriken Allt Kristus, det söker man ta ifrån er. Och sen så kommer Björn den 15 februari att predika över de 2 sista kapitlen, 3 och 4. Och rubriken Allt i Kristus, det ska lysa igenom i livet. Så idag så ska jag ta mig an kapitel 1 och temat eller rubriken Allt i Kristus, det har ni redan. Och jag tänker börja med att läsa Kolosserbrevet kapitel 1, vers 1-8. Och utifrån det så ska jag säga någonting om bakgrunden i brevet och sen ska jag gå lite djupare in i rubriken. Och det kommer inte komma upp här, utan du får gärna ta fram din egna bibel eller låna en i bänken framför dig. Det är inte fel att bläddra i bibeln ibland. Och ett tips är att du gärna har den uppslagen under predikan, för jag kommer att köra lite vers för vers en del. Ta några versar i taget, så då hänger du med lättare. Så vi läser ifrån Kolosserbrevet kapitel 1, vers 1-8. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timoteus till de heliga i Kolossaj, våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud, vår fader. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er. Ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så har det gjort hos er också ända sedan den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd, sådan den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Om vi får tro inledningen så är det här brevet skrivet av Paulus och hans medarbetare och lärjunge Timoteus. Och det är skrivet till de heliga, alltså de troende i Kolossai. Och Kolossai var en stad som fanns i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Och den låg ungefär 17 mil ifrån den lite mer kända och större staden Efesos. Och det här brevet är ett av fyra brev som Paulus skrev när han satt i fängelse, som man brukar kalla för fångenskapsbreven. Det är ju Filipperbrevet, Filemonbrevet, Efesebrevet och Kolosserbrevet. Och det finns det som pekar på att Paulus skrev det här brevet när han var i husarrest i Rom. Och han kan ha skrivit det år 60-62 efter Kristus. Och det två av de här fångenskapsbreven har också en hel del kopplingar till Kolosserbrevet. Och det är Efesebrevet som är väldigt likt Kolosserbrevet och även Filemonbrevet som handlar om den förrymde slaven Onesimos som kommer just ifrån Kolossai. Och han nämns i Kolosserbrevet också. Och Filemon, som Filemonbrevet är skrivet till, han verkar låta församlingen vara i hans hem, så församlingen är i hans hem. Så förmodligen så även när Kolosserbrevet skrivs så träffas de hos just Filemon. Så det finns lite kopplingar, så om man vill läsa vidare så kan man läsa även dem. Och ett tips är att läsa Kolosserbrevet innan de här predikningarna. Jag har hört att en hemgrupp gör detta. Man kan läsa det i sin hemgrupp innan, man kan läsa det själv. Så tror jag att det kan ge lite mer också. I vers 7 så får vi veta att kolosserna har fått höra om evangeliet via Epafras. Och förmodligen var det Epafras som har grundat församlingen. I kapitel 1, vers 8 och kapitel 4, vers 12-13 så får vi veta att Epafras är hos Paulus i Rom och han har berättat om hur församlingen har det. Och vi får också veta att Paulus själv har inte besökt staden. Så det han vet om församlingen, det har han fått veta från Epafras. Och Epafras, han har gett rapport om två saker. Dels en positiv rapport, men också en bekymmersam rapport. Och det positiva, det är att han och Timoteus får veta att kolosserna har tro på Jesus Kristus. Han har fått veta om deras kärlek till alla de heliga. Och han och Timoteus, de har fått veta om det hopp som de har till det som väntar dem i himlen. Så det verkar som kolosserna har fått tag på det här som Paulus talar om i första Korinthierbrevet 13. Det som kommer bestå. Tro, hopp och kärlek. Och det här fyller författarna med glädje och tacksamhet. Men så får de höra om någonting som fyller dem med bekymmer. Och det vittnar kapitel 2 om att det fanns falska lärare antingen i församlingens närhet eller kanske till och med i församlingen som spred en filosofi som riskerade att påverka församlingen negativt. Deras lära och praktik riskerade att få församlingen att tappa lite av sin överlåtelse till Jesus. Där Jesus riskerade att degraderas till en herre bland många. Där de riskerade att tappa fokus på Jesus. Där fokus verkade hamna i saker som inte var så viktigt. Och författarna vill hjälpa församlingen att inse vem Jesus är. Att ha fokuset på honom. Ha sin överlåtelse till honom. att hålla fast vid den tro som de har liksom lärt sig, vid evangeliet som har förkunnats för dem, och att deras tro ska få synas och märkas i deras vardag och deras relationer. Därför tror jag att de skriver det här brevet. Och då ska vi gå lite djupare i just det här brevet när vi har haft, fått lite bakgrund. Och jag ska gå in då i kapitel 1, vers 9-23 lite mer. Och det avsnittet, det är som en enda stor tacksägelse, bön och tillbedjan med lite undantag. Men det är ganska likt Efesierbrevet på det sättet att Paulus, han kan börja med att beskriva något och sen helt plötsligt uppfylls han av det så mycket så att han börjar be och tacka och tillbe. Det här är liksom inte bara en skrivbordsprodukt, utan han lever med, han ber och tillber mitt i brevet. Och vi ska få ta del av den här tillbedjan som kan vara en spontan tillbedjan, en del forskare säger också det. Det kan också vara lite en hymn som man använder sig av också. Men det är makalösa ord som han säger om vad vi är i Jesus, vad vi har i Jesus, vad han har gjort för oss och vem han är. Och det ska vi få ta del av. För det händer någonting, som jag sa, när vi, det här får sjunka in i oss, så gör det någonting med oss. Och frågan är, inser vi verkligen vad vi har egentligen? När vi bodde i Uppsala i ett lägenhetshus där, så var det en skogsdunge i närheten. Och där fanns det rådjur som bodde där. Och de var vana vid människor och därför såg vi dem ganska ofta. Och de kunde vara ganska nära, bara några meter ibland. De var inte så rädda av sig. Så jag var väldigt van vid dem. Och en dag när jag gick i skogsdungen så kom det ett rådjur, jag tror det var en bock, som hoppade och sprang precis i närheten av mig. Och samtidigt så kom det en granne som kom gående där. Och hon utbrast: "Såg du?" Hon var helt fascinerad över det här rådjuret. Och jag svarade ganska svalt: "Ja." Och jag märkte att hon blev besviken över detta. Att jag var så sval inför det här rådjuret. Och varför var jag det? Jo, jag var ju för van vid det. Det var inga konstigheter. Jag har ju sett det så många gånger. Och jag tror att du som är uppvuxen i kyrkan och hört det här många gånger, vad Jesus har gjort för dig, vad du är i honom, vad du har i honom, vem han är. Det finns risk att vi blir lite för vana. Och det här fascinerar oss inte längre. Men tänk om det skulle sjunka in vem han är. Och nu ska jag gå lite vars för vars. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att söka, det är jättesvårt. Men ändå lyssna med lite nya öron. Precis som du har hört det för första gången. Och låta det sjunka in. För jag tror att det gör någonting med oss när vi inser vad vi har i Jesus. Så jag hoppar över några verser, men jag ska börja med att läsa vers 13, kapitel 1. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det har vi i Jesus. Vi som har trott och tagit emot Jesus, vi har fått byta rike. Från mörkrets rike där ondska, där hat, där våld, där synd, död regerar. Och så har vi räddats och förts in i ett annat rike där Jesus regerar, där liv regerar, där förlåtelse regerar. Ett fantastiskt rike. Vi har fått byta rike. Och så står det i vers 14. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det här friköps, det är kopplat till hur man gjorde på den tiden, att man kunde friköpa en slav från slaveriet. Så det inte behövde vara slav längre. Alltså vi har friköpts genom det Jesus har gjort på korset. Att vi behöver inte längre vara slavar under synden. Att synden är det som hela tiden styr vårt liv. Och så står de här fantastiska orden. Och jag tänker att du som brottas med skam och skuld särskilt ska lyssna till det. Att vi har fått förlåtelse för våra synder. Jag tror att du finns här som ältar det här du gjorde för länge sedan kanske. Men du kan släppa det. Om du har bekänt dina synder, då förlåter han dig. Han har glömt det. Kanske är det på tiden att du ska glömma det också. Och sen så det här är lite vad vi är i och har i Jesus. Och nu kommer en beskrivning från vers 15 om vem Jesus är. Och jag börjar med att läsa endast vers 15. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Det här med avbilder känner vi igen från skapelseberättelsen, att människan är skapad till Guds avbild. Det betyder att vi är lika honom, det betyder att vi är hans representanter. Men sen beskrivs ju också människans fall, syndafallet som vi beskriver det som. Så när synden kom in så har det också skadat den här likheten, den här avbilden med Gud. Men det finns en representant som är det fullt ut. Som fullt ut visar vem Gud är. Och det är Jesus. Han visar den osynlige guden. Han gör den osynlige guden känd för en hel värld. När Gud blir människa, Jesus. Han lyckades med det vi inte lyckades med. Som du vill veta vem Gud är och hur Gud är, läs om Jesus. Men sen står det att han är det förstfödde i skapelsen. Och det där kan ju liksom skava lite. Är han född? Är han kanske till och med skapad? Är det det som menas? Det uttrycket kan ju liksom förstås på det sättet. Men det kan förstås på ett annat sätt. Det finns en del saltasalmer som hjälper oss att förstå på ett annat sätt. För på den tiden, om man var förstfödd, så var det också ett uttryck för hierarkin. Inte bara att den var först och att den var född, utan det var en hierarki i det. Den hade den största auktoriteten och kanske mest att säga till om. Och det är nog snarare så vi ska se det, att Jesus är den största i skapelsen. Han är den som har mest auktoritet i skapelsen. Och så ska jag läsa två verser nu, 16 och 17. Ty i honom skapades allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Det är starka ord. Det här att han finns före allting, då tänker jag på Johannes evangeliet kapitel 1. I begynnelsen var ordet. Jesus, han fanns från början. Han blev ju inte till när Maria födde honom. Han fanns från början. Han var med i skapelsen. Allt var skapat till honom, i honom, genom honom. Och allt hålls samman honom, i honom och genom honom. Och det står också till och med att makter, troner, herravälden är skapad genom honom. Han var med när det skapades. Både det osynliga och det synliga, alltså både andliga makter och mänskliga makter. Vi behöver inte vara rädda varken för andliga eller mänskliga makter. Nu kanske i vår tid de flesta är rädda för mänskliga makter, vad makthavare kan göra med kärnvapen och så vidare. Men att Jesus var med när de skapades och han skapade makterna, det betyder att han står över dem. Han har mer makt. Vi behöver inte vara rädda. Jesus har makten över allt detta. Så han är den främste och den största i skapelsen av allt skapat. Och då betyder det också att han är den största och främste i församlingen. Och det kommer de till nu i vers 18. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Det är en ganska stark bild. Vi vet ju att en kropp klarar sig inte utan ett huvud. När jag fick lära mig sån här hjärt- och lungräddning så sa de att om inte huvudet ligger utanför kroppen, då ska ni göra hjärt- och lungräddning. Ursäkta att jag säger sådana brutala grejer, men det visar ju att det är inget liv utan huvudet. Utan Jesus, då är det inget liv i församlingen. Vi behöver Jesus. Han är den som håller samman oss. Han är den som enar oss. Han är hjärnan bakom församlingen. Kanske man till och med kan säga, han är den som leder oss. Låt oss ha Jesus i centrum. Inte bara vara en förening, utan låt oss söka oss till Jesus. Och jag tror också när vi söker Jesus så kommer vi också närmare varandra. Det hänger ihop. Vers 19. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Det här med fullheten syftar förmodligen på Guds fullhet. För författarna gör det lite tydligare i kapitel 2, vers 9. Där det står, ty honom är hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och det här syftar förmodligen på när Gud blir människa i Jesus. Att i Jesus så bor Gud fullt ut. Det finns ju många tankar om Jesus i vår tid. Bland sekulariserade svenska muslimer, bland nyandliga, bland Jehovas vittne och så vidare. Men det som skiljer den kristna synen från annan syn på Jesus, det är att vi tror att Jesus är Gud. Han är inte bara en människa, han är inte bara en god och snäll person. Han är inte bara en profet, han är inte bara Guds son till och med. För det kan Jehovas vittne säga att han är Guds son men inte Gud. Han är också Gud. Och så står det i vers 20. Ja, men vi kan börja. Vi läser i vers 19. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom, står det i vers 20. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Genom Jesu död på korset så har inte bara våra själar försonats med Gud utan hela skapelsen. Han har skapat något nytt, ett nytt rike, ett upprättat rike. Precis som det stod i vers 13 så får vi vara del av det här riket. Den här förnyelsen av skapelsen, det nya som kommer komma i sin fullborda, men vi får vara en del av det här och nu. Och som vi läste i vers 13 så är vi räddade från mörkets rike. Och det beskrivs också här nu i nästa versar, i vers 21-22. Och ni som förut stod utanför och visade er fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga. Genom att Jesus led döden i sin jordiska kropp. Så kommer vi en dag inför Guds dom träda fram inför Gud heliga, fläckfria och oförvitliga. Jag tror att det betyder att vi kommer fullständigt vara befriade från synden. Här och nu, som vi läste, så kan vi kallas för de heliga. De heliga Kolossai står det här. När man läser Kolosserbrev förstår man att de kämpar med synd också. Av nåd så kan vi få vara heliga. Av nåd så kan vi få ses som fläckfria av hans förlåtelse. Vi kan få helgas och bli mer lika Jesus. Och genom det Jesus har gjort så har någonting verkligen brytits när det gäller syndens makt över våra liv. Men vi kämpar ju fortfarande med det här. Men en dag så ska vi, när Jesus kommer tillbaka och upprättar allt, så ska vi bli fullkomligt befriade från synden. När Gud ska döma ondskan. Och det ska bli fantastiskt. Och det hoppet har vi i Jesus. Så det är fantastiska saker vi har i Jesus. Och jag vet inte om du tänkte på det när vi läste det här nu, den här tillbedjan. Att det är ganska storartade grejer som sägs. Det är många superlativ, eller om man säger det är alla, det är, eller det är allt, det är allting, det är all. Det är väldigt mycket detta som beskrivs. Överallt beskrivs också. Och kanske ville Timoteus och Paulus visa kolosserna som började degradera Jesus, att han blev en i mängden. Där det liksom kämpade med sin överlåtelse till Jesus, där allt annat kunde komma i fokus. Och de ville hjälpa kolosserna se, Jesus är allt. Han är allt vad ni behöver. Och är det inte någonting vi behöver påminnas om? Vi kan lätt söka i så mycket annat som vi tror ska tillfredsställa vår hunger. Men det kanske inte riktigt gör det. Tänk om vi skulle inse att allt vi behöver finns i Jesus. Vi kan agera som jag beskrev i början, att vi har en 500-lapp, vi är vrålhungriga, men vi fattar inte att den kan faktiskt mätta vår hunger. Vi har det vi behöver i Jesus. Vi behöver inget annat. Och för att vi ska få hålla kvar allt det fantastiska vi har i Jesus, så kommer också en uppmaning i vers 23. Om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Så här uppmanas församlingen och även vi att hålla fast vid vår tro. Hålla fast vid Jesus, vid Bibelns syn på Jesus. När allt annat vill ta vår uppmärksamhet, men hålla fast vid Jesus. Låt oss inte släppa honom, för han är allt vi behöver. Och utan honom har vi inte så mycket kvar. Så Jesus, han är allt. Men Jesus är också för alla. Det ska jag avsluta med att säga något kort om. Och då ska jag läsa ifrån vers 26 till 29. Så jag hoppar över några verser. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled. Men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Därför detta jag strävar och kämpar med den kraft som han som mäktigt låter verka i mig. Här talar författarna om hemligheten i Kristus Jesus. Som har varit dold allt sedan skapelsen. Men nu har man fått veta den här hemligheten. Församlingen har fått del av den här fantastiska hemligheten. Och inte bara det, man har fått del av en fantastisk skatt. Och det här, den här hemligheten och skatten, det är inte bara till för några, utan det är till för alla. Och du kanske här eller lyssnar på oss, tar del i digitalt, som kanske inte har en tro. Och du kanske tänker att det här har inte med mig att göra. Men det här som Jesus är, vad han har gjort, vem han är, det har med alla människor att göra. Och det är din, det är ditt. Om du tar emot Jesus i ditt liv, så får du också ta emot allt det fantastiska i Jesus. Men här finns ju också en uppmaning till oss som tror på Jesus, att också dela det här vidare. Och ibland kan det här att dela vår tro kan kännas ganska tungt kanske. Men jag tror att tanken är att det ska vara lite mer som, jag gillar de här uttrycken, hemlighet och skatt. Och det står ju också i det här kapitlet om evangelium. Det betyder ju ett glatt budskap. Som vi ser där med de här barnen. Visst är det typiskt barn att vilja berätta hemligheter. Och det kanske du kommer ihåg när du var barn. Att man kunde veta en hemlighet som man nästan sprack och man inte fick berätta det. Man hade jättesvårt att hålla den hemligheten. Tänk om vi skulle vara lika ivriga att berätta om Jesus. Jag tror det är så det är tänkt att vara. Precis som vi kan dela med oss av glada nyheter. Det är så vi ska liksom agera. Det är inte utifrån att nu måste vi dumma människa berätta, utan det är snarare på grund av att vi kan inte ens hålla det för oss själva. Det är en skatt vi har upptäckt som andra kan få del av, och det vill vi dela vidare. Och jag tror att om det här som Jesus har gjort för oss, vem man är, vad vi är och har i honom, om det får sjunka in, då tror jag att det inte blir lika jobbigt att dela det. För då förstår vi vad fantastiskt, vilken skatt vi har att dela med oss av till andra. Låt oss be. Jag tackar dig för det fantastiska som vi har i dig, är i dig. Det fantastiska som du är och det fantastiska som du har gjort för oss. Jag ber att det ska få bli levande för oss. Att det ska få sjunka in allt fantastiskt vi har i dig. Och att vi ska inse vilken skatt och vilken hemlighet vi bär på. Och att vi ska finna den här glädjen att få dela och berätta. Kanske på vacklande ben. Men när det här får sjunka in, så gör det någonting med oss. Låt det få sjunka in i Jesu namn. Amen.